Anders Ljusberg, Max Nilsson, Carl Terrara, Pontus Pfannenstil, Jon Gyllensvärd och Joakim Fritsson.
Alla satt de på Gyllene Freden tillsammans med, eller vad är det här för människor?
Ja, det här är veckans hjältar. De har kilat in på Patreon och så har de knappat in lite uppgifter där. Och så när vi släpper nya avsnitt så kommer de skicka lite dollars i vår riktning.
De är våra sponsorer?
Ja.
Men hur har det gått med auktionen på Tradera?
En person vann auktionen förstås och fick då möjlighet att framföra ett reklambudskap hos oss. Men den här personen hade inget direkt att framföra utan tyckte att reklamen den här veckan är att inte behöva höra reklam.
Så det är någon som har typ köpt reklamspotten och vaskat den?
Ja, och skrivit väldigt snälla ord att han tycker om våran podd och så. Och det är ju fint, ja, vi blir glada.
Vill han vara anonym?
Ja.
Då respekterar jag det. Fast jag sänder en... fan vad gulligt gjort. Om det är någon annan som vill köpa reklamspotten och vaska den så går det bra, men det går såklart också jättebra att att låta oss göra reklam. Vi tycker ju att det är lite kul också.
Det finns ju mycket bra reklam för bra grejer,
ja.
Så är det. Och vill man köpa nästa veckas spot, då kilar man in på Tradera och letar upp synfält framåt där och lägger en krona eller fem eller så får man framföra ett budskap i nästa veckas släpp.
Vad gör vi nu då?
Nu ska vi lyssna på veckans avsnitt.
Okej. Du lyssnar på Synfält framåt. Som vanligt spelar vi in hos Beppo Ljudproduktion. Tack så hemskt mycket Beppo för att ni sponsrar oss med den här studiotiden och allt fix och trix. Det är väldigt crisp ljud har många sagt och det beror på Beppo. Tack för det. Nu har jag bott i Stockholm i ett halvår. Efter en lång och framgångsrik bostadskarriär i Värmland har jag med mig ett kapital på dryga 100 000 in i den här heta marknaden. Det räcker till en boendeparkering i Norsborg under 3,5 månader och några nätter på vandrarhemmet vid Zinkensdamm. Alltså bor jag och Isabelle i andra hand och det kommer vi göra i ungefär 10 år tills vi har knegat ihop det och köpa ett förstahandskontrakt eller ta prestigesmällan eller låna pengar av Schiffert. Något av de två, jag vet inte. För det är ju så att bostadsläget i Stockholm liknar ungefär spritläget i USA under 20-30-talet. Det är liksom som under förbudstiden, när förbudet mot alkohol gjorde att maffian levde gott på att leverera det som folk behövde och ville ha, men som den lagliga marknaden inte lyckades leverera. Bostadspolitik verkar nämligen vara otroligt svårt. Och idag tänker jag att vi ska reda ut vad det är som är så jävla svårt, men vi ska också försöka förstå hur man skulle kunna lösa problemet. Jag heter Kristoffer Appelqvist. Med mig idag har jag inte Tobbo, utan hans vikarie Tore Kullgren. Välkommen hit, Tore.
Tack så mycket.
Du är aktiv i nätverket Jimby. Kan du berätta kort vad det är för någonting?
Ja, det är en förkortning av Yes in my backyard. Det är alltså... Det ursprungliga begreppet heter Not in my backyard. Det är ju ett begrepp som dyker upp i samhällsplanering för att det finns, ibland så vill man slippa en viss sorts grannar. Det kan vara sånt som att från början man vill kanske slippa ha en stenkross eller en anstalt eller något så vidare. Men
vindkraftverk. Gärna vindkraftverk, men inte så jag ser dem. Tack.
Ja. Liksom, motståndet har ju även funnits för... Liksom, bostäder, butiker, vanlig bebyggelse. I synnerhet har det här märkt i svenska storstäder. Det har blivit svårt att bygga nytt i synnerhet i Stockholm. Och det som vi försöker göra i nätverket Jimby, som står för Yes in my backyard, är hur vi kan bygga i städer på ett sätt som tillför värde till staden, som gör så att de som bor där inte ska se det som en försämring utan en förbättring. Man kan säga att, ja, men till exempel om det byggs ett nytt hus så kanske det ligger ett bageri i huset, och bageri är någonting som folk gärna vill ha som granne.
När man bygger nya hus är det alltid bara gym och sushi. Det kan man säga var som helst. Hammarby Sjöstad, alltid bara gym och sushi. Det är det enda folk som bor i nybyggda hus vill ha. Men du, vi ska släppa in gästen också. Välkommen hit, bostadsminister Peter Eriksson.
Tackar, tackar.
Är du en not in my backyard kille eller yes in my backyard kille? Man måste välja.
Jag tror jag är en gäss, alltså, för att i den byn där jag bor så är jag ensam kvar och jag skulle gärna ha några grannar.
Vilken by är det?
Mm, det heter Veniksel och ligger en mil utanför Morjärv i Kalix i Norrbotten.
Vet du vad 4H-gården i Kalix heter?
Nej, men jag vet var den ligger, men jag kommer inte riktigt på vad den heter.
Jag upptäckte det idag av en slump. Den heter Bonanza.
Mm.
Nej, inte Bonanza, för det heter tv-serien. Men vad heter själva farmen? Ponderosa.
Ponderosa. Just det.
De alltså, i Kalix har de döpt 4H-gården efter Bröderna Cartwrights.
Mm. Är det någon vilda västerkänsla i Kalix?
Ja, det är det ju naturligtvis. Mm. Det är det ju. Mm.
Men det är Ponderosa farm i ligger ju i Nevadaöknen. Som ju präglas av sådana nybyggar grejer. Men jag menar, man byggde, vad heter det, Las Vegas mitt ute i öknen. Mm. Och liksom gjorde, finns det en utrymme för sådana där riktiga nybyggartankar i Norrbotten?
Det pågår ju faktiskt stora projekt i nybyggartankar. I Kiruna flyttar man ju hela centrum på grund av att LKAB ska de har kommit så nära stan så man blir tvungen att flytta. Och liknande är det i Gällivare, att man måste bygga ganska omfattande och stort. Och där försöker man också vara kreativ och bygga lite nytt och nya tankar och sådär.
Så det är ju liksom den där sortens produktion som är så här industriell och storskalig och mycket så här kollektivavtalsproduktion. Har ju tvingat fram bostadslösningar alla tider, tänker jag. Men den här sortens produktion som vi har här, som är en massa småföretagare som sitter och utvecklar appar eller tv-spel och sådär, där det är lite svårare att tvinga fram 200 arbetarbostäder. Liksom.
Mm.
Är det en del av problemet?
Ja, det är det. Det är så här, va, att man pratar gärna om bostadsmarknaden i Sverige, att den är så och så, men det stämmer inte, därför att det är väldigt olika. Vi har en enormt stor skillnad mellan Sunne och Kalix och ena sidan och andra sidan Stockholm och Göteborg och Malmö. Och sen finns det då många andra mellansaker mellan det också. Så att det finns inte en bostadsmarknad, det finns många olika bostadsmarknader, och den som är allra mest speciell och skiljer sig allra mest från alla andra är i princip den som är i Stockholm.
Mm. Och vad är det som skiljer sig? Vad är själva problemet?
Det är ju att dels så har man under lång tid byggt mycket mindre än vad befolkningen har vuxit. Och så det gäller för Sverige som helhet, men ännu mer extremt för Stockholm. Mm. Och så har man då genom de förändringar i politiken och också med de räntesänkningar som har varit, fått en situation där priserna har stuckit iväg dramatiskt just i Stockholm på bostadsrätter och villor.
Men om priserna stiger på bostadsrätter och villor, ja, så borde det väl vara toppen att bygga nya?
Eller? Ja, just det. Men sen har ju inte då nybyggnationen hängt med. Och det där har ju då flera olika förklaringar. Men många av kommunerna där man har kanske bästa förutsättningarna att bygga, de vill inte bygga så mycket, och där man har inte velat satsa på det, därför att man gillar att ta kvar en trevlig småstad i Lidingö, ja, den typen av karaktär på samhället som man vill ha. I Stockholm så har man nu tagit beslut de senaste åren att bygga mer. Men då är det framförallt bostadsrätter, och de som bygger bostadsrätterna, de vill då tjäna så mycket pengar naturligtvis som möjligt. Och de bästa pengarna har varit att tjäna på dyra bostadsrätter. Och så att då har alla sprungit på den bollen i princip. Det har inte blivit så mycket bostäder, men det har blivit dyra bostadsrätter, och där är vi i det läget idag just i Stockholm, att det, efter att man också då sålde ut väldigt många hyresrätter, så har vi då en stor brist på hyresrätter och vi har en stor brist generellt på bostäder överhuvudtaget.
Om man jämför med liksom nya tjänstebilar, någon köper en Porsche Cayenne, som leasingbil, som och tar förmånssmällen liksom, på sitt mellanchefsjobb i Tumba. Sex år senare så köper jag den där Porsche Cayennen för 70 000 på Blocket och står ut med den ett år eller så, fast att den drar liten milen och ganska dyr att försäkra. Mm. Nya bilar liksom trickles down, eller vad heter det, droppar ju ner till småspararna förr eller senare, men det verkar inte vara som en bostad, eller?
Nej, det är, och framförallt då för att det har varit ett mycket fler som har velat flytta in och komma till Stockholm hela tiden, medan antalet bostäder inte har vuxit. Det har ju gjort då att den här missförhållandet mellan utbud och efterfrågan har bara ökat. Sen har ju då politiken bidragit. Jag tycker att det är rätt viktigt faktiskt att komma ihåg. Till exempel då när man gjorde de här förändringarna och tog bort fastighetsskatten, den gamla. Det var ju en sak som höll emot prisutvecklingen ganska kraftigt. Men det gjorde ju att det var dyrt alltså för folk som hade fina bostäder. De fick betala mycket skatt på den tiden. Men när man tog bort det och samtidigt då att räntorna blev väldigt låga, då bidrog ju det att sammantaget kraftiga prisökningar på bostäderna, och det är det som gör att vanligt folk, om man inom situationstecken, ofta inte har råd med en bostad i Stockholm idag, när man dessutom har sett att antalet hyresbostäder har minskat dramatiskt.
Men förlåt den okunnig, jag fattar fortfarande inte, om priserna går upp jättemycket, det borde ju öka liksom marginalerna för den som bygger nya bostäder. Det borde bli mer lönsamt att bygga nya bostäder i en liksom överhettad marknad, eller?
Ja, men det har ju varit väldigt lönsamt den senaste tiden, men det har inte varit så att kommunerna har planerat så vansinnigt mycket nya bostäder, utan det är några kommuner som har byggt mer, men det är ganska många kommuner just i Stockholm som inte har tagit fram, för att hela tiden är ju det här, ska man komma ihåg, det här är en politisk marknad där med på ett annat sätt än Porsche och bilar, så är det här en politisk marknad, och varje beslut om fler bostäder, det föregås av kommunal detaljplanering och kommunala beslut också, så att det är kommunala politiker och tjänstemän som måste driva på den här processen också om att få fram nya bostäder.
Så det handlar inte om att någon kommunjurist ska kolla i plan- och bygglagen, utan det är andra grejer också. Är det detaljplaner?
Det är inte så enkelt som att det är en vanlig marknad, utan det handlar väldigt mycket om politiska beslut också.
Vilken roll ska ni i regeringen ha då? För kommunen har ju ändå självstyre och planmonopol. Mm. Finns det några specifika tillfällen som regeringen ska kliva in och styra och ställa i kommunerna?
Ja, alltså det finns ju... I grunden så är bostadsförsörjningsfrågan kommunal, kan man väl säga då. Men det finns några grejer som vi gör då från regeringen och som jag tycker är rätt att göra. Dels så driver vi på just, vi har sett, identifierat att en stor del av problemet är att vi behöver bygga fler hyresbostäder till rimliga priser. För många av de nya hyresbostäderna är också väldigt dyra. Och så då satsar vi nu några miljarder faktiskt, 3 miljarder om året nu, på att ge ett investeringsstöd så att de som bygger hyresbostäder, de har rätt att få ett stöd mot att de i gengäld sänker hyran ner till en nivå som är ganska rimlig.
Hur får man ta på de pengarna?
Det är inte många i Stockholm som har använt det, därför att här går det att bygga till högre priser och de kan tjäna mer pengar på det sättet. Men ser vi helhet i landet så har vi ändå fått ut nu i fjol till exempel stöd på omkring 10 000 lägenheter på det sättet, och det har varit väldigt bra. Det är många som har fått till en rimlig kostnad och rimlig nivå istället. En annan sak handlar ju om hela det här systemet med bostadstillägg till pensionärer som vi nu har höjt till exempel. Barnbidragen har höjts för att kunna vara ett stöd också för att barnfamiljer ska kunna betala en bostad i större utsträckning. Och det finns ett antal sådana. Och också förenkla, göra det snabbare. Det har ju varit en stor diskussion att det tar för lång tid och vi behöver göra det lite enklare och snabbare att få fram detaljplaner och hela den här planprocessen.
Jag tänkte att vi ska prata lite mer om vad som behöver rensas i den där. Ja. Men först ska vi låta Tore göra en snabb koll på det.
Ja, just det. Borde vi ha någon sorts statlig priskontroll för hamburgare?
Om vi borde ha det? Ja. Nej, jag tycker inte vi borde ha det.
Borde vi ha statlig priskontroll för hyresrätter?
Ja, vi har det, och det är i alla fall ett system som reglerar hyresnivåerna i någon mening då. Mm. Och jag tycker att det är inte orimligt.
Mm. Det finns ganska mycket som vi behöver till vardags som inte är statligt priskontrollerat. Vad är det som gör bostäder så speciella att det behöver finnas en centraliserad priskontroll?
Ja, alltså skälet är ju egentligen historiskt då, och i tider när det har varit en bostadsbrist som det är nu, då har annars då hyresvärdarna, de som äger fastigheter, kunnat ta ut, tycker man då, orimligt höga priser för sina varor, och därför att det är nödvändigt. Och
du säger att hyresvärdarna skulle kunna höja priserna, det gör de ju, men de tar ju mellanskillnaden svart, mellan det upplevda liksom marknadsvärdet och den här fastställda nivån, så får ju de resten i ett kuvert. Så det blir liksom en stor svart marknad om det där, verkar det som, eller?
Ja, och också är det ju så här att vi har en andrahandsmarknad som inte är reglerad på det sättet, och där är det ju väldigt höga hyresnivåer idag i Stockholm. Just i Stockholm, för att här är en speciell situation och man kan ta ut hyresnivåer. Skulle vi ta bort regleringen helt och hållet när det gäller hyresbostäder i Stockholm, så skulle nog väldigt många få se en dubblad hyra typ, eller ännu mer på vissa håll då. Så att det är det som man kan argumentera emot, att det skulle bli ganska dramatiska förändringar för en hel del människor, medan en del andra skulle kanske vara ungefär samma som tidigare, och särskilt på orter där det inte är någon stor brist på bostäder, så skulle det nog inte vara något större problem.
Borde alla svenska kommuner ha samma regler för bygglov?
Det har vi ju i grunden, är det ju samma, det plan- och bygglagen och byggloven, det styrs av samma regelverk i princip. Sen kan man ju då i viss utsträckning göra undantag lokalt.
Är det rimligt att Stockholms kommun och Kalix kommun till exempel har samma bygglovsförfarande?
Ja, att vi har samma lagar och regler i hela landet, det är väl rimligt, men jag tycker ju att skillnaden är ändå dramatisk, för att i Kalix så har vi ju inga sådana markpriser till exempel, och då det gör ju att det går att bygga billigare än vad det gör att bygga villor och bostadsrätter i Stockholm, men när det gäller hyresrätter, då är det mer samma ungefär, va? Det går att bygga hyresrätter, menar jag, i hela Sverige, i varenda kommun egentligen, till ungefär samma priser, särskilt som vi har haft upphandlingssystem nu, både i allmännyttans bostadsbolag SABO och det gemensamma där, och också SKL, kommunförbundet. De har också gjort sådana här gemensamma upphandlingar som gör att man kan använda det i alla kommuner i hela Sverige. Så att det går att bygga till rimliga priser överallt om man satsar på det och vill det i Sverige.
Hur bra eller dåligt fungerar bostadsmarknaden om 100 är på skala mellan 0 och 100? 0 är att den inte fungerar alls och 100 är att den fungerar perfekt. Vilket betyg skulle du ge den svenska bostadsmarknaden idag?
Ja, det som jag inledde med är att det är väldigt olika. I Stockholm så fungerar den ganska dåligt. Stora delar av Sverige så fungerar det ganska hyggligt ändå. Men det finns problem, och till exempel så tycker jag att hela det här systemet med skatt kring bostadsmarknaden, där finns det rätt mycket att göra. Vi skulle behöva en större överenskommelse mellan partierna, helst nu direkt efter valet som kommer i höst då, om en ny bostadspolitik kopplat till skatterna. Där till exempel så tycker jag att realisationsskatten på när man säljer en bostad och vinsten där, det är rimligt att man får betala en vinst om man har tjänat en massa pengar på att bara äga, men idag så har den en negativ effekt, tycker jag, och där den skulle behöva sänkas, därför att det skulle underlätta att till exempel äldre människor säljer sina bostäder när de är onödigt stora och man är ensamstående och kanske kan flytta till en mindre bostad istället till exempel. Och då skulle man få ett mer effektivt utnyttjande av det befintliga bostadsbeståndet.
Låt oss prata lite mer om skatterna efter att den här kollen är klar.
Ja, precis.
Ja, jag blev lång här kanske.
Nej då.
Ja.
Nej, men en annan, vi har pratat om att bygga billigt, särskilt bygga billiga hyresrätter. En faktor som kommer in är tillgänglighetsanpassningarna. Och om man har varit på en nybyggd studentkorridor så ser man att en tredjedel av korridorsrummet brukar bestå av en toalett. Det här, de här toaletterna har kallas numera universaltoalett. Idén är att det är en toalett där det ska kunna gå in en rullstol eller per mobil. Kanske personer som behöver assistans. Är det rimligt att vi har en toalett på 5 kvadratmeter i vartenda nybyggt studentkorridorsrum?
Ja, det där skälet till att det är så där är ju att man faktiskt har gjort rätt omfattande undersökningar och kollat på hur vill studenterna ha det. Och de vill ha ett eget rum, en egen toalett i varje studentrum. Men det där är just studentbostäder är ett bra exempel annars. Därför att det är ett område där, det vet vi allihopa, att som vi har haft jättestora problem i flera decennier, jättelång tid. Det har varit stor brist på studentbostäder. Men där är ett område där vi nu håller på att bygga igen.
Men alla studenter tycker väl...
Och där tar staten ett ansvar som är större än inom många andra områden. För vi har ju det här Akademiska Hus som är ett statligt bolag som nu bygger väldigt mycket studentbostäder. Och dessutom så har vi då andra projekt på gång som gör att inom ett par år så tror jag att det kommer vara balans på nästan alla studentstäder på studentbostäder. Och det är ju en dramatisk skillnad.
Men nu säger jag antagligen ett ord som väcker lika mycket hat och ilska som ordet negerboll. Men handikappanpassade toaletter.
Ja, universaltoaletter.
Ja, förlåt. Universaltoaletter är väl jättebra om man sitter i rullstol. Men alla människor sitter ju inte i rullstol. Precis som att man försöker skatta hur många handikapp... Ja, hur många rullstolsparkeringar det finns. Så borde man kanske skatta hur många procent av studentkåren som behöver en anpassad toalett. Är inte risken att man vill så mycket och man vill så väl så allting blir så dyrt så att det blir liksom ingenting av det?
Ja, men det är ju också så här, vi faktiskt kollade på den där frågan lite grann, för att jag tycker att det finns en rimlighet i det resonemanget, att vi behöver ju inte egentligen ha handikappanpassning på alla och så, men när vi tittar lite närmare på den frågan så visar det sig att ja, det kanske ändå blir inte något speciellt dyrare därför att då bygger man ju alla, då kan man göra liksom serieproduktion och alla får den här tillgängligheten istället för att det blir olika och att man ska hålla på och göra en massa sådana skillnader.
Sen kan man ju behöva kissa hemma hos någon annan än sig själv ibland också.
Det kan ju vara så att man vill gå till någon kompis och att då är man handikappad.
Går du ofta hem till kompisar och kissar?
Ja, det händer faktiskt att jag gör det.
Ja, det är sant.
Väl, ja, vi var inne på det här med skatter och avdrag. Vi snuddar lite vid det. Någonting som dyker upp är ju ränteavdraget som nu tror jag att det handlar om storleksordningen 30 miljarder i statens budget. Det är ganska stora pengar som staten går miste om, samtidigt som ränteavdraget är någonting som framförallt ganska förmögna hushåll nyttjar. Är det rimligt att ränteavdraget är så stort?
Ja, det är också en del i vad man kan tycka, särskilt nu när vi har låga räntor och det ser ut att vara fortsatt låga räntor under ganska lång tid, så skulle man ju kunna avveckla en del av ränteavdraget till förmån för att göra andra saker som är angelägna för att få fram fler bostäder och en rimlighet på det här området. Så att det finns ett antal saker just inom skatteområdet. Dels skulle det vara bra om vi kunde sänka reavinstskatten. Sen finns det då möjligheter till exempel på ränteavdragen att göra förändringar om man gör bedömningen att det här kan göras successivt under lång tid och att vi ändå fortsätter att ha en lågräntenivå ett tag. Då skulle det nog funka.
Ja, vi har rotavdraget också. Det har ju varit mycket populärt både bland hantverkare och bostadsägare, men det börjar ju som en konjunkturåtgärd för att liksom, de inte skulle gå arbetslösa nu, i lågkonjunktur. Nu är det ju svårt att få tag på hantverkare, tvärtom. Det, till och med så får man intrycket att det är byggjobbare som håller på och river ut kök när man hade kunnat bygga nya hus istället. Behövs rotavdraget fortfarande?
Vi har ju gjort så under den här mandatperioden att vi har skurit ner på omfattningen av rotavdragen. Så man kan inte göra lika stora avdrag längre, och det där har ju påverkat och gjort att vi har kunnat föra över en del av de som jobbar med det till att bygga nya bostäder istället. Jag tycker det har varit bra.
De här problemen med bostadsmarknaden, det är ju lätt att bli Stockholmscentrerad. Jag har ju själv bott i Värmland i 20 år, och när jag gjorde det så var jag inte ett jävla dugg intresserad av Slussenbyggen eller varför man inte bygger ett höghus mitt på Gärdet eller så. Men efter bara några månader i det här nya klimatet så känner jag intresset för landsbygden börjar svalna lite. Och jag... nej, men det blir ju... Alltså, när man är i den här dysfunktionella marknaden så kan man ju verkligen förstå att man kan mållåsa på att lösa de här problemen. Det bor ju så ohyggligt mycket människor här. I vilken grad pågår det liksom blocköverskridande samtal om att lösa de här grejerna på riktigt? För jag antar att ni hoppas på att det ska komma en sån jävla ekonomisk kris att ni utan att någon behöver ta ansvar för det kan slopa ränteavdraget och göra riktigt ordentliga försämringar i bullerskydd och såna där grejer. Det är väl kriser är väl den enda liksom motivatorn för riktigt blocköverskridande.
Men det har gjorts nu försämringar faktiskt i bullerskydd. Så
bra,
jag tror inte det kommer att behöva göras.
Kommer vi kunna få bygga radonhus igen?
Nej, däremot så har vi då en del satsningar för en bra inomhus. Alltså det hoppas jag att vi inte ska göra, utan tvärt emot så behöver vi väl få lite färre som får cancer på grund av radon i bostäderna. Så. Det var ju så här, jag tillträdde, det är ju mindre än 2 år sedan jag tillträdde. Och då pågick det samtal just blocköverskridande om vi skulle kunna göra överenskommelser som inkluderar också det här med skatterna och så. Men då, det hoppade då borgarna av, och så sa de att det var vårt fel. Och vi sa att det var deras fel naturligtvis. Men jag tycker att det behövs, och det pågår en diskussion får man ju säga, om att göra någon slags överenskommelser efter valet. Men jag tror inte det kommer hända någonting före valet. Men jag hoppas att en ny regering tillsammans förhoppningsvis med oppositionen, eller om det blir en majoritetsregering kan man ju hoppas att de driver igenom det där själva, kan ta ett ordentligt tag kring skatterna och bostadspolitiken, för att det behövs. Det är ingen tvekan.
Tora, du bor ju i Not In My Backyard organisation. Det finns ju inte ett nätverk för Not In My Backyard-rörelsen. Men nej, om det skulle finnas, då skulle ju han Vanheden vara president för det. Han bor ju där på Lidingö.
Ja, Ulf Brunnberg som han heter in real life. Han bor ju på Lidingö, samma kommun som jag. Han har även varit aktiv i Lidingöpartiet.
Men Tore, det jag försökte komma till innan, det var så här, om vi skulle titta på samhället med lite mer yes in my backyard ögon, vad ser ni i nätverket liksom potential? Vad är det för, är det Hagaparken som ska bebyggas, eller är det Gärdet? Gärdet är ju bara en stor kladdig gräsmatta. Den enda som går över den är han Arne Weise på julafton. Han smutsar ner mockadojor när han ska gå över till SVT och prata. Om de inte har bytt ut honom, det kanske de har gjort. Jag märker att jag inte kollar så mycket på TV. Men vad är det liksom? Är det Nackareservatet? Det går ju redan tunnelbana till, vad heter det, Björkhagen. De skulle kunna bygga 10 000 nya bostäder utan att
behöva göra någonting. Har sagt nej till tunnelbana. Ja. De vill ju inte ha det där, för att då riskerar det också att bidra till att det kommer en massa människor där.
Ja, precis. Nej, men det är
det bruna människor ni inte vill ha? Är det de som kommer med tunnelbanan?
Ja, så man har ju hört en del av de här argumenten brukar framföras lite implicit. Nu ska vi liksom inte recensera andra människors åsikter. Utan om vi tittar istället på var folk kan bo i framtiden, så ser vi ju att vi kommer vilja åka mer kollektivtrafik. Det är det som är en värdehöjare, är ju spårtrafikstationer. Och det är dessutom så här, det är extremt dyrt att bygga tunnelbana. Och då behöver man på sätt och vis gå all in i de här områdena.
Men är det som är grejen, att det är bara medelklassen som får nya bostäder? Det verkar ju vara så. Det är ingen kommun som är sugen på att lösa problemet för hur man ska få köpsvaga människor att flytta dit.
Ja, det tycker jag inte heller är rätt bild. Utan det finns ju väldigt många, som jag sa förut, det är faktiskt över 10 000 nya hyreslägenheter som blev beslut om i fjol. Som byggdes då till rimliga kostnader, och det är ofta... Ganska ofta är det allmännyttiga bostadsbolag som gör det, och det är ofta i mellanstora kommuner, men också i Malmö och Gävle och Örebro, Skövde och den här typen av kommuner, så byggs det ganska mycket till rimliga priser.
Jag har hört Percy Nilsson, som ju var den stora drivkraften bakom byggarna Hylje, stadsdelen i Malmö, mellan Malmö och Öresundsbrons fäste. Och han berättar ju att Ilmar Reepalu och de andra i kommunen där skrattar ju bara åt hans planer. Och att det verkar vara svårt att driva igenom att bygga någonting där det inte finns någonting. Det verkar vara svårt att få människor att visualisera en stad med hundratusentals invånare på, där det är en potatisåker idag. Det är ett stort pedagogiskt hopp. Svårt att få folk att vilja investera i det. Samtidigt så verkar det ju helt omöjligt att få folk att vilja investera i att förtäta befintlig bebyggelse, för att då hamnar man just i något on my backyard resonemang, att vi är vana vid att se vattnet härifrån och ni får inte och sådär va. Det verkar vara ett väldigt moment
helt,
22.
Helt nya städer är rätt så svårt, och det är en stor process att dra igång, tycker jag det verkar som. Men däremot nya stadsdelar håller vi på att bygga på rätt många ställen i Sverige just nu. I Uppsala till exempel, i Knivsta, det är ju ett litet stationssamhälle som nu faktiskt håller på att bli en stad. De håller på att bygga jättemycket och har många som vill bygga där också, för att de ligger i just bra stationsläge.
Ja, men är de nya Knivstaborna, kommer de ta tåget, eller kommer man känna sig frestad att nu behöver man en bil, man kanske behöver 2-3 bilar per hushåll?
Nej, jag tror att många kommer att ta tåget, för att dessutom så har vi då fått in i planen med Trafikverket att vi ska bygga ytterligare ett spår på järnvägen där, som gör att det kommer att gå betydligt fler regionala transporter just där. Så att det är väl ett bra exempel på där det är rätt att satsa och bygga nya stadsdelar eller bygga en ny stad.
När man pratar om urbanisering, alltså att folk flyttar från landsbygden in till stan, är det rätt tolkning? Är det det betyder? Det är det det betyder, va? Urbanisering.
Ja.
Då tänker man ju nästan att det bara är liksom Stockholm, och kanske ibland pratar man om Öresundsregionen också. Men det är väl inte det? Det är väl massor med städer som växer?
Ja, jag tror även Sunne. Va? Det är så här att hemma i Kalix, hos mig i alla fall, så är det så att äldre människor vill flytta in från byarna in till Kalix, så att vi har en bostadskö där på flera tusen personer i Kalix, trots att det är en befolkning som minskar totalt sett i kommunen. Så att även i det här lilla perspektivet så pågår det förändringar som gör att man faktiskt måste bygga även på orter som där totalt sett minskar behoven av eller minskar befolkningen.
Men om man skulle kolla
här
på det,
finns det ju liksom en, och också flytta folk från småstäder till medelstora och från medelstora till större, och det där pågår överallt.
Och jag tänker att de flyttar ut mot E4, de flyttar från inlandet ut mot Piteå eller Umeå eller Luleå, eller beroende på hur högt man är. Men så det händer ju saker hela tiden. Men om vi nu skulle prata om kommuner med faktiskt nettoöka, alltså inte bara att de flyttar från liksom lilla hålan med byskola in till Sunne, utan att vi pratar om kommuner som faktiskt växer i reella tal. Var kommer nästa miljonstad att dyka upp, och när?
Om du tittar runt om i Sverige så växer väl i princip alla regionstäder. Det är väl där det händer mest. De här regionala huvudstäderna, eller vad man ska säga. Och en av de som har vuxit mest är nog Uppsala. Men det finns ju ytterligare några som växer starkt. Örebro har vuxit mycket, och Linköping har vuxit ganska mycket, och Västerås också.
Vi pratar om städer, nya städer. Vad är definitionen av stad? Jag tror att Statistiska centralbyrån säger minst 10 000 invånare. Räcker det för att göra en stad till en stad?
Ja, inte riktigt i mitt perspektiv. Alltså, egentligen är det vanligaste vi pratar om i Sverige kommuner.
De senaste stadsprivilegierna delades väl ut 53 till Säffla, Augustin den femte tror jag. Sen dess har det inte varit så populärt att dela ut. Dubbelkolla nu inte det, för då blir min faktakunskap mindre imponerande.
Strängnäs som jag växte upp i blev stad 1236.
Och det är betydligt tidigare än Säffla.
Ja.
Mm.
Ja, men det jag snuddar vid det är ju för att UN Habitat, det är alltså ett FN-organ. Mm. De har ju sett på hållbar utveckling, för nu är liksom urbaniseringen pågår i hela världen. Det är väl nu på 2010-talet som första tillfället i historien som fler bor i städer än på landsbygden. Men vi ser samtidigt det här att nu när vi har klimathotet och så vidare, det börjar bli ont om utrymme, och en risk är ju att vi gör oss beroende av bilar, olja, långa transporter inom förortsområden. Då har UN Habitat, de har bland annat definierat en nedre gräns för befolkningstäthet, där vi ser att det är väldigt få svenska områden. Det är egentligen bara delar av Södermalm, delar av Vasastan, delar av Kungsholmen som har tillräcklig befolkningstäthet för att uppfylla UN Habitats kriterier. Bygger vi för glest i Sverige? Behöver vi vara beredda att bo tätare för att kunna ge underlag till hållbara transporter och service?
Vi gör ju det. Vi bygger tätare. Mm. Och det gör vi nu på flera olika sätt. Jag har nu ett projekt om att vi ska ge också kanske stöd då till att bygga på några våningar. Du vet att det finns väldigt mycket hyres- och bostadsrätter i Sverige i den här tre våningar hög limpa som är utlagd på, ja, det finns hundratusentals sådana bostäder faktiskt, och de skulle ju ofta kunna byggas på en eller två våningar, så får man lite tätare, och det skulle underlätta för planeringen, menar jag, fast man, även om man inte från början har tänkt bygga så många bostäder, för att ju mer vi använder redan befintlig använd mark, desto bättre är det och lättare är det att bygga en smart stad och bygga en bra kollektivtrafik och också få ner klimatutsläppen långsiktigt. Och det visar sig också att människor i ganska stor utsträckning vill bo rätt så tajt. Så att det är nog inte så stort problem i den meningen heller.
Vi har ju väldigt låg befolkningstäthet i landet. Mm. Vi är typ 25 pers per kvadratkilometer. Så vad skulle incitamentet vara, menar du, för dem att tränga ihop sig på en och samma lilla plätt?
Ja, det frågar jag mig ofta också. Men det är ju ändå så som folk vill. Ja, det är därför folk vill flytta in till Stockholm och så. Mm. Jag bor ute i skogen och är ganska nöjd med det egentligen. Men de flesta verkar vilja, eller väldigt många verkar vilja tränga ihop sig i större utsträckning. Och det där är väl nog en vetenskaplig uppgift som övergår lite mitt förstånd. Men det verkar ändå vara så man vill ha det.
Skulle vi kunna få siffror på det där med investerings? Bara, det är en framgång, säger du, att ni har tagit fram pengar som ska...
Ja, men det är många som har varit emot det också, för att en del har sagt, har tagit fram den här argumentationen att det är fel att ge pengar till byggherrarna.
Mm.
Men jag har då tyckt att det är rätt så smart att då motprestationen är att man håller en hyra som är lägre än vad det hade varit annars, och det gör ju också öka drivkrafterna för dem och få ner kostnaderna, för att tjäna dem mera. Och
men i statsbudgeten finns det
alltså... I Sverige har ju varit just att vi har för höga kostnader för en bygg.
Det finns alltså en pott, en del av statsbudgeten som är bidrag till den som vill bygga allmännyttiga bostäder.
Ja, hyresbostäder.
Hyresbostäder.
Studentbostäder och också pensionärsbostäder.
Vanligt folk som inte behöver vara över medelklass eller ha jättemycket pengar på bankkontot ska kunna flytta in där, fast att det är nyproducerade lägenheter. Mm. Hur stor är den potten, sa du? Hur mycket
3
pengar?
Miljarder ungefär.
3 miljarder. Och du nämnde 10 000 lägenheter, men hur stor del i reda pengar är det av de 3 miljarderna som ni har beviljat?
Alltså, det började... Jag tillträdde i 2016 på våren i maj och i december tror jag var tog vi beslut om det 2016. Så att det har funnits i princip 2017. Mm. Och under den tiden så beviljades 10 000 bokstäder.
Ja, men hur mycket är det av de där miljarderna?
Ja, det är ungefär 3 miljarder som det har gått åt.
Aha,
det,
som det har gått
funnits,
åt?
Det har okay. funnits i budgeten tidigare, men det, har inte, det liksom fanns inte färdigt beslut.
Men jag förstår, 10 000 bostäder är 3 miljarder.
Ungefär är det den storleken på.
Är det någon Mälardals kommun som har sökt och fått av de där pengarna?
Ja, ja, absolut. Jag har varit och tittat på det i Västerås till exempel. Och det, så det, det finns det på flera ställen. Även, i, även här i Stockholm, i Tyresö, var jag och tittade på både allmännyttan och privata företag har byggt där. Det är något också här i Stockholm, men det är väldigt få i Stockholm.
Ja, vi har snuddat lite grann med, det här, med transporter och pendling och huruvida folk kommer ta tåget eller bilen. Vilken roll kommer bilen ha i framtiden Sverige?
I de större städerna kommer det vara mindre bil, medan då folk som bor på landsbygden eller mindre orter, de kommer fortfarande att behöva en bil för att det är det mest rationella ändå att röra sig på. Men fler människor kommer antagligen bo i större städer och det gör ju totalt sett att det kommer att behövas färre bilar, tror jag. Och jag tror också att vi kommer att ha helt andra system för mobilitet där man kanske inte behöver äga en bil, utan att man kan räkna med att man kan använda bil de gånger man behöver utan att äga en bil, och särskilt då om man bor i en större stad och kanske inte behöver det så ofta.
Jag tänkte att vi ska göra ett litet kunskapstest här där jag kommer med påstående så får Peter svara sant eller falskt. Första påståendet, svenskarnas totala bolån uppgår till drygt 1 biljon, sant eller falskt?
Falskt på det.
Ja, falskt. Sanningen är att det ligger på totalt 3 biljoner. Det är alltså... Ja, det är väl ungefär i klass med Sveriges årliga BNP.
BNP är 44 000 miljarder och 3 biljoner är 3 000 miljarder.
Ja, men vi är också 10 miljoner människor. Ja. Det är inte så märkligt egentligen, tycker jag.
Uppskattade bostadskötiden på Södermalm är beräknas till 75 år, sant eller falskt?
Ja, det vet inte jag, men jag kan gissa att det är falskt, men det är nog inte så väldigt långt ifrån.
Ja, 20 år i alla fall.
Ja,
ja, det är i alla fall den reella kötiden. Ja. Sen kan om man går den formella vägen. Sverige är det dyraste EU-landet för att bygga bostäder, sant
ja,
eller falskt?
Ja, det stämmer.
Ja, det är sant. Vi är till och med dyrare än Norge, vilket kan vara lite chockande. En genomsnittlig stockholmare har 22 kvadratmeters bostadsyta, sant eller falskt?
Ja, jag tror att det kan vara sant.
Ja, det är falskt. 33 kvadrat. 33. Mm. Så vi, jag vet inte, man kanske kan tränga ihop sig lite mer utan att det blir absolut. Fler personer dog i Sverige under 90-talet än som dör nu.
Konstig fråga.
Ja, ja, alltså det är i högsta grad så är det ju någonting som berör bostaden.
Vi är en större befolkning nu, så det borde ju vara så att det är fler som dör nu.
Ja, ja, faktiskt så är det sant. Det är färre som dör. Folk lever helt enkelt längre och längre. Framförallt ökar antalet pensionärer enormt. Särskilt antalet pensionärer med tillgänglighetsbehov. Kan ni kortfattat berätta hur man bereder sig på det?
Hur man bereder sig på det?
Ja.
Ta egna hems.
Alltså just för bostadspolitiken så innebär det att fler bostäder behöver bli tillgänglighetsanpassade. Det är ingen tvekan om den saken. Och det är därför som jag nu bland annat föreslår att vi ska satsa på att ge de här investeringsstöden också till att bygga hiss och bygga på ett par våningar i de här trevåningshusen som vi har och som jag pratade om tidigare. Det är ett väldigt intressant projekt, för att där kan man slå två flugor i en smäll. Genom att ge ett stöd till hiss och bygga på, så kan man få både en tillgänglighetsanpassning och fler bostäder utan att ta ny mark.
Vi skulle kunna få ut fler kvadratmeter på marknaden om vi tillät andrahandsuthyrning av just sådana handikappanpassade toaletter och hissar i gamla kulturkåkar. Då skulle folk kunna bo där med en liten trinett och ett litet dieselaggregat.
Jag för mig att det var någon som gjorde en sketch om att det fanns en app motsvarande Uber för att hyra folks toaletter. Så visade det sig att den här appen finns på riktigt.
Jag tänker att vi snart ska avsluta. Hade du någon kunskapsfråga kvar?
Det var de. Jag tycker att Peter klarade sig ganska bra.
Det tycker jag också.
Jämfört med minister i övrigt.
Godkänt. Ja, för att vara statsråd gick det bra.
Ingen hög nivå på den skalan.
Ja, det är högt och lågt. Du vet det mycket väl. Kan vi säga någonting kort om det här med standardisering och industrialisering av bostadsbyggande? För om vi nu inte pratar om Stockholms innerstad, utan om vi pratar om mina kära kommuner Grums och Sunne, där jag har bott i Värmland till exempel, så verkar ju kommunal hantering vara det som är liksom bromsklossen. Även om det finns entreprenörer så är det detaljplanarbete och bygglovsgrejer och sånt där. Det tar en jävla tid. Mm. Har det någonting med det här att göra som du brukar prata om med industrialisering?
Egentligen har det att göra med på två sätt. Då. Dels digitaliseringen. Att vi datoriserar och digitaliserar hela planprocessen och allting där. Det är ju en viktig faktor. För att det är det viktigaste man kan göra för att få ner tiden och för att och i hela planprocessen och så. Men den andra saken handlar ju om själva att bygga bostäder. Och att få den mer industrialiserad och standardiserad är ju, och framförallt industrialiserad ska jag säga, det handlar om att vi kan få fram bostäder till lägre kostnader genom att använda modern teknik, både digitalisering och industrialisering. Det kommer liksom 100 år senare nu än vad det gjorde till bilindustrin. Men här händer det väldigt mycket och det är ofta väldigt fina, snygga, nya bostäder som byggs i Sverige idag genom ett mer industrialiserad produktionsmetod.
Det är lite ironiskt eftersom det där löpande bandprinciper och standardiserad råvara in och sådär. Ja. Det där tänket tillämpar vi ju till och med på människor där det inte passar sig egentligen, där det inte funkar så bra.
Tänk om vi ska gå tillbaka till att bygga hantverksbilar. Så det tror jag de flesta skulle tycka att det är ganska orimligt att ta den kostnaden som det skulle innebära.
En fråga som vi inte alls har berört men som väldigt ofta kommer upp, särskilt i debatten i Stockholm, är estetik. Nya bostäder anses ofta vara fula, tråkiga, platta. Behöver vi bygga vackrare hus?
Vi behöver bygga vackra hus.
Ja.
Det tycker jag. Det är viktigt att man ska kunna komma hem till sin bostad och där man lever och känna en viss stolthet och känna att här kan man gå hem utan att skämmas och man kan må bra och tycka att det är trevligt att komma hem. Det tycker jag faktiskt är jätteviktigt. Men det betyder inte att vi inte ska använda ny teknik. Utan jag tycker vi ska använda ny teknik för att få ner kostnaderna, göra smartare bostäder och göra till lägre priser. Det finns en rad sådana fabriker i Sverige runt om jag som gör delar av bostäderna eller större eller mindre delar av bostäderna och sen så sätter man upp dem på plats och det blir väldigt fina bostäder.
Jag har bett er att komma med varsitt politiskt förslag. Har ni gjort en läxa?
För att ta en konkret fråga så är parkeringsnorm. När många nybyggen hittills har vi haft ett antal parkeringsrutor per bostad. Vi vill på något sätt vända den för att förut så har det varit ett minimum. Vi vill att man ska begränsa det uppåt istället för man kanske, om man bor centralt nära en station så kanske man inte behöver bil eller parkering.
Nej. Det låter bra.
Just den där låter bra. Det är ju många som tror att den här parkeringsnormen är någon slags lag då, som man måste genomföra, men så är det inte, utan det finns en frihet för kommunerna att låta bli att ha eller ha väldigt mycket färre parkeringsmöjligheter i nybyggda områden och så att den möjligheten finns och det är många som använder det redan idag. Till exempel här, jag vet inte om ni känner till Vallaområdet utanför i Linköping som var årets bostadsmässa 2017 och där satte man ju nästan inga parkeringsplatser i själva området utan ett parkeringshus utanför och så fick man gå in till området i princip och använde gatuutrymmet på helt andra sätt och det blev enormt attraktivt och väldigt många människor ville bo där så att jag tror det finns en stor möjlighet att använda gatuutrymmet lite effektivare än vad vi har gjort idag ofta och till exempel här på Södermalm då, som parkeringsplatser snarare än det är bara ett fåtal gator som man i realiteten använder för att köra bil på utan resten är parkeringsplatser.
Ja. Har du något politiskt förslag som du vill berätta för oss om?
Ja, men jag kan väl ta ett som är i linje med det här. Det är att tajta upp och förtäta lite grann. Och det är det som jag var inne på, att man bygger på några våningar till. Gärna med trä, lite lättare material i befintliga 2, 3, 4 våningskåkar som vi har runt om i ganska stor utsträckning. Och sen skulle man kunna använda också villaområdena i större utsträckning till att bygga som var min företrädare Attefall, vad han drev fram en gång i tiden. Och nu försöker jag få fram lite större Attefallsbostäder, några kvadratmeter till, så att det blir en lite mer hygglig bostadsyta. Och,
25 kvadrat är det, va?
Nej, 30 är det, och 30. 35
Friggebo, det var hennes var 10, Attefall var 30.
Ja, 30, om man ökar det till 35.
Är det att du vill ha?
Ja, det var vi kom fram till, att stockholmarna har i genomsnitt 33, så att det är ju inte någon orimlig yta att ha en bostad på faktiskt.
Är det en Ericsson-hydda? Är det en 33? Är det något man kommer hänvisa till i framtiden?
Ja, jag undviker mitt extremt sällsynta namn, tror jag, på det sättet, men, men vi kan fortsätta kalla det Attefallare eller så.
Ja, det är liksom svårt att få någonting som hamnar i paritet med Friggebo. Hon har verkligen lyckats.
Hon hade ju verkligen tur med namnet, alltså. Det var ju verkligen, fan vad det fäste på.
Petersplats, nej, jag vet inte.
Tora, om man tycker om det och vill följa dig i vardagen, hur gör man då?
Om man vill följa i sociala medier så är det @ToreK på Twitter. Jag skriver liksom både politik, humor, naturvetenskap och så vidare. För så det är liksom, jag har svårt att hålla mig till en grej. Så jag kör ju en del stand-up. Jag runt om på klubbarna i Stockholm kommer också öppna en ny stand-up-klubb till sommaren.
Coolt. Tack så hemskt mycket för att du kom hit, Tore. Jag heter Kristoffer, men hittar ni på Twitter, Facebook, @Kristoffer. Var hittar man dig, Peter?
Ja, man kan nog hitta mig på en del klubbar och sjunga upp mig i valrörelsen här nu. Men det syns nog på regeringskansliet.se.
Just det. Om man vill ringa på rätt porttelefon, Rosenbad är ju så jävla stort kvarter. Var hittar man just dig? Vilken ända av Rosenbad sitter du?
Inte alls, utan jag sitter i gamla posthuset, centralposthuset. Där har vi näringsdepartement och där sitter jag.
På Vasagatan,
inte långt från centralstationen.
Det är det där som ser ut som ett stort sandslott som det har regnat på. Eller hur? Den här,
ett stort tegelhus, väldigt fint hus.
Där kan vi snacka om estetik.
Boberg.
Skulle vilja se fler pastischer av gamla posthuset.
Ja, det är fantastiskt.
Boberg, han ritade posthuset och Enko, tror jag. Vad har han mer ritat?
Ja, någonting sånt. Det var på den tiden som husfasader uttryckte någonting.
Det var på den tiden som också husfasader kunde vara 3 meter tjocka.
Men, ja, det är ju lite...
Fönsternischerna är ju liksom...
Jag tror idag skulle man bygga så tjocka väggar idag så skulle det bli lite dyrt. Jag kan väl säga att jag tycker inte man behöver vara så näggig. Det finns idag väldigt många vackra hus som byggs. Särskilt när man använder mer och mer trä. Det är ju ett
skogslänen, hälsa och tackar.
Ett material som nu liksom verkligen är inne. Och man bygger det till både fasader och stommarna i trä. Va? Och det blir jättevackert och folk trivs där och... Ja, det känns väldigt bra. Det finns mycket vackra bostäder som byggs idag.
Ja, coolt. Tack för att du kom hit.
Tack.
Tack så mycket.
Lycka till.
Hej. I'm on a dance like an earthquake was shaking me. I'm gonna sing like my heroes were with me. Yeah. I'll build an army.